Nu ska vi ha ett fjärde bibelstudium om detta med att lära känna Gud. Och den här gången så utgår vi ifrån Matteus 5 kapitel och den 8 versen. Matteus 5 och 8. Så anar ni att det blir bergspredikan och saligprisningarna. Och i så fall så vet ni mer än de flesta teologikandidater nyutbildade, för de vet inte vad bergspredikan står, sägs det. Matteus 5 och 8, det står så här: saliga de renhjärtade, de ska se Gud. Och nu har vi ju lärt oss vid det här laget, hoppas jag, att detta är inte en belöning. Du måste inte vara färdig med ditt rena hjärta. Utan här talas det ju mer om en längtan än om ett fullbordat faktum. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Det ska bli mätt. Läser vi den 6 versen. Så det sägs inte här nu att du måste vara syndfri och du måste vara perfekt för att lära känna Gud. Det är en vantolkning. Men det jag tror att det betyder, och som jag ska försöka att utlägga lite grann idag, det är att i de tider då Guds folk inte fäster så stort avseende vid renheten, så blir vi främlingar för Gud. Eller Gud blir främling för oss. Blir renheten en andrahandsfråga, så dröjer det inte länge för en falska gudsbild dyker upp. I fredags kväll sa jag att vi fungerar alla så här, att på sig själv känner man andra. Och den som inte har en längtan efter renhet, hur ska han eller hon kunna lära känna renhetens Gud? Det kan inte vara en alldeles lätt uppgift. Frågan är om det ens är möjligt. Johannes 1 brev, 3 kapitlet, verserna 1-3. Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn? Det är vi. Världen känner oss inte därför att den aldrig har lärt känna honom. Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Var och en som har detta hopp till honom renar sig själv, liksom han är ren. Vad betyder det att rena sig själv? Det går vi sällan in på. Jo, vi läser ibland om farisén i templet, han som stod längst bak och slog sig för sitt bröst och suckade och jämrade sig och sa, vad det nu var han sa, förbarma dig över mig, syndare. Och så tänkte jag att ja, det är nog att rena sig. Man ska slå sig för sitt bröst. Ja, så är det ju ofta när man första gången ser sitt behov av hjälp. Men så där kan man ju inte hålla på livet ut. Hur gör man sen? Finns det någon fortsättningsskola, eller ska vi bli sittande i första förberedande livet ut? Det gör ju många. Vad vill det sen säga att rena sig så som han är ren? Jag har funderat en del på det där. Därför det här är ett stort problem ibland Guds folk. Och som vanligt så är väl kunskapen ett styckverk. Men jag tror att det handlar om att se sin brist utan att egentligen själv försöka göra någonting åt den. Det låter lite farligt det här. Detta är säkert en villolära. Men Jesus lovar oss att sanningen ska göra oss fria. Det ska alltså räcka med den. Om jag är sann inför honom, om jag är sann inför mig själv, så är det villkoret och förutsättningen för att han ska göra resten. Så långt jag kan förstå måste det vara nådens villkor. Han har inte uppmanat mig att göra om mig själv. För då är vi tillbaka i det fariseiska tänkesättet. Han har uppmanat mig att vara ärlig. Och att vara ärlig utan att bestraffa mig själv. Och utan att förakta mig själv. Och utan att hålla på och trixa och härja med mig själv. Men att vara ärlig inför honom. Om vi bekänner. Och det lustiga är att både i hebreiskan och grekiskan så ordet bekänna, det används ju i två sammanhang och det är samma ord. Att bekänna sin synd och att bekänna sin tro. Det är inte två skilda ord. Det är det inte i svenskan, det är det inte i hebreiskan och inte i grekiskan. Det är samma ord. Och det handlar ju kort och gott om att konstatera vad som är sant. Jag talar om vad som är sant om mig. Jag talar om vad som är sant om Gud. Och på något vis är det tillräckligt. Jag har införsatt mig själv i sanningens sammanhang. Och Gud har lovat att resten gör jag. Alltså är det inte sanning plus självförakt som gör jobbet. Utan det är sanning plus Jesus som är sanning. Låt oss alla erkänna för oss själva och för varandra att det här är ett lidande. Det är ett lidande att se sitt behov av förändring och samtidigt inte kunna göra någonting. För det kan vi ju inte. Ingen kan lyfta sig i håret. Utan att helgelse handlar om att liksom inte försöka sopa under mattan, att inte försöka blanda bort korten, att inte kalla snålighet för sparsamhet och så vidare. Utan att vara ärlig. Och invänta att Herren gör rest. Ibland tycker vi att han tar så god tid på sig, denne käre Gud. Och då blir vi ängsliga igen. Det är nog ändå jag som måste göra jobbet. Annars blir det aldrig gjort. Och så är vi tillbaka där vi börjar. Och vi har en längtan in i det gamla förbundet som är outgrundlig. Vi syr så gärna ihop förlåten igen. Trots att man är förlåten så att säga. Det var en liten Göteborgsvits. Ändå vill jag mena att det här är djupt allvarligt. Och viktigt. Vi bläddrar glada i hågen till Hebreerbrevets 12:e kapitel. Och läser den 14:e versen. Hebreerbrevet 12:14. Sträva efter fred med alla och efter den helgelse utan vilken ingen får se Herren. Ja. De renhjärtade får se Gud. De renhjärtade är de som lär känna Gud. Utan helgelse får ingen se Herren. Det intressanta är bara, vad menar vi med ordet helgelse? Därför det blir ju så väldigt lätt så att om du inte rycker upp dig så får du aldrig se Herren, får du aldrig se röken av honom. Och så är vi tillbaka i farisismen igen. Hej vad fort det går. Det är en stor och vid och rymlig grop och man träffar nästan alla där, förr eller senare. Det är det som är så fascinerande och så intressant. Men man behöver inte mantalsskriva sig i gropen. Det är liksom det som är det viktiga. Därför att jag tror så här att lydnaden är inte ett uttryck för att Gud behöver hjälp. Det sa vi igår och det säger jag idag med. Utan lydnaden är den möjlighet Gud ger oss till efterföljelse för att lära känna honom. Helgelsen är på samma sätt inte någon sorts klätterkonst i självförbättring och självförvandling. Utan det är på något vis den process där jag är äkta inför Gud. Där jag är mig själv inför honom och låter honom vara sig själv inför mig. Och det låter ganska ofarligt och ganska verkningslöst i våra ganska avtrubbade öron. Men vi påminner oss om när Herren kallar Jesaja till tjänst. Jesajas 6:e kapitel. Att detta med att vara sann inför Gud och låta honom vara sig själv inför oss. Det är något oerhört mäktigt. I det år då kung Usia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod omkring honom, var och en av dem hade 6 vingar. Med 2 täckte de sina ansikten, med 2 täckte de sina fötter och med 2 flög. Och den ene ropade till den andra och sa, helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Och dörrtrösklarnas fästen darrade när ropet ljöd och huset blev uppfyllt av rök. Då sa jag, ve mig, jag förgås. Ty jag har orena läppar och jag bor bland ett folk som har orena läppar. Och mina ögon har sett konungen Herren Sebaot. Men en av seraferna flög fram till mig och han hade i sin hand ett glödande kol som han med en tång hade tagit på altaret. Och han rörde med det vid min mun. Därefter sa han, se då nu detta har rört vid dina läppar har din missgärning blivit tagen ifrån dig och din synd är försonad. Att vara äkta inför Gud. Sanningen ska göra er fria. Jesaja ser så innerligt väl när han möter Herren i templet. Att jag kan ingenting göra åt min situation. Och han som sitter på tronen där. Inför honom. Lönar det sig liksom inte att köra med några halvsanningar eller tillrättalagda vinklingar. Han ser igenom alltihopa. Och det är liksom i den här situationen förändringen sker. Vad händer då om vi får för oss att det är vi själva som har i uppgift att göra förändringen. Ja, för det första så blir ju Gud inte längre nådens Gud. Om han har sagt, jag sköter det där, Det varken kan eller behöver du göra. Jag kräver det inte av dig. Jag vill bara att du frimodigt kommer med alla dina svagheter inför nådens tron. Så gör jag resten. Men vad händer om vi inte har förstått det här? Jo, då börjar vi ju alltså att agera som om Gud krävde det här. Och då byter ju Gud ansikte för oss. Hur ska vi sen kunna se Gud? Hur ska vi sen kunna förstå vad nåd är? Det tog bara rätt svårt. Jag har inte mött många som har lyckats, det måste jag säga. Och ändå har jag träffat många som har försökt. Eftersom vi inte kan förändra oss själva, så blir ju varje försök ett mer eller mindre monumentalt misslyckande, beroende på hur hårt man går ut. De som satsar allt förlorar naturligtvis också allt och blir ju som mest kvaddade. De som går ut lite mera löst, de förlorar ju inte så mycket och märker heller inte så mycket av förlusten. Så det är märkligt nog de som tar helgelsen mest på allvar, som går mest sönder och som får den mest förvridna gudsbilden. Helgelse, att ställa sig i Guds ljus och låta Gud göra resten. Och att faktiskt ha så pass med is i magen så man inte försöker hjälpa honom även om det dröjer ett tag. Det är det intressanta. Jag menar, ta Gud tid på sig, så är det ju hans ansvar. Vi behöver ju inte börja prygla oss själva för det. Vi ska bläddra till första Timoteusbrevets första kapitel och femte vers. Paulus undervisar ju nu sin elev och kollega Timoteus om konsten att vara församlingsföreståndare. 1 Tim 1:5. Och i den andlige ledarens uppgifter ingår bland annat det som i våra svenska biblar kallas förmaning, och som är en översättning av ett grekiskt ord som är mycket rymligare. Det handlar inte bara att säga så där får du inte göra, utan ordet innehåller både korrektion, uppmuntran, tröst och hjälp. När vi översätter anden som hjälparen så är det egentligen samma ord. Anden förmanaren, anden tröstaren, anden uppmuntraren, anden hjälparen. Målet för dina förmaningar ska vara en kärlek som kommer ur rent hjärta, gott samvete ska det stå, och uppriktig tro. Bibelkommissionen förstår sig inte på samvete, så de har skrivit uppsåt istället, men det är någonting helt annat. Nu lärde jag mig under mina år som forskare konsten att läsa innantill. Den innefattar bland annat att kunna läsa en text och se vad det inte står. Det är väldigt viktigt. Målet för dina förmaningar ska inte vara att få fart på folk. Hepp, hepp, hepp. Det står faktiskt inte så. Målet för våra förmaningar är ju däremot i högsta grad att få fart på folk. Vi talar ständigt om för folk vad de ska göra. Och det kallar vi förmaning. Och det gör egentligen inte Paulus. Det gör egentligen ingen av apostlarna. Utan på något sätt de beskriver den människa som Gud är på väg att förvandla oss till. Och uppmuntrar oss att låta Gud få fortsätta. Därför kan du icke i breven hitta en enda uppmaning till mission. Det finns inga missionsappeller i breven. Paulus undervisar inte en enda gång om andutdrivning. Och därmed skiljer han sig ju alltså drastiskt ifrån vårt sätt att predika. Vi ska ständigt tala om för varann hur man gör och vad man gör. Och Paulus och apostlarna är egentligen sysselsatta med att tala om vad Gud håller på att göra. I dig och mig. Med lite olika hastighet och på lite olika vägar och på lite olika sätt. Vi kan ibland behöva, så att säga, få ta emot både allmän undervisning och personlig undervisning för att liksom förstå både vad Gud är på väg att göra och för att kunna förstå hur vi ska kunna ta emot Guds handlande. Målet för själavården, om vi nu får byta ord här utan att göra allt för mycket våld faktiskt på innehållet, ska vara att hjälpa människan att förstå Guds handlande in i hans eller hennes liv. Så att man liksom kan gå tillsammans, så att man kan ta emot, så att man kan bejaka det Gud gör istället för att tro att hjälp, nu har det gått alldeles galet, oj oj oj, det här håller på att fullständigt spåra ur. Vilket vi ju tror, inte minst om vi har fått för oss att helgelsen är något vi ska utföra. Frälst blir man av nåd och helgad blir man av prestationen i modern kristenhet, men det är ju inte sant. En så fin kristen som det heter. Ni förstår ju säkert utan svårighet att det där är ett uttryck som jag inte känner för, som det heter på nusvenskan. Psalm 34 ska vi slå upp. Tolfte versen ska vi börja läsa till och med den femtonde. Kom barn, hör mig, jag ska lära er Herrens fruktan. Är du en man som älskar livet och önskar att se goda dagar? Avhåll då din tunga från det som är ont och dina läppar från att tala svek. Vänd dig bort från det som är ont och gör vad gott är. Sök friden och sträva efter den. O snällhet stor som Herren ger ren här på denna jord. Nej, jag tror vi ska förstå det så här utifrån ett nådens perspektiv. Att det David uppmanar oss, det är att ge sanningen ett företräde. Saliga är de renhjärtade, ty de ska se Gud. Att ha kärlek till sanningen, det är någonting väldigt viktigt i Guds ögon. Och det hebreiska ord som vi översätter med tro, ordet emona, som är släkt med ordet amen för övrigt. Det betyder bland mycket annat att vara, så att säga, genomimpregnerad med sanning. Att vara äkta. Och när man ser det kan man bättre förstå varför det blir en sån konfrontation mellan Jesus och fariseerna och så mycket tal om hyckleri. Att vara sann. Avhåll din tunga från det som är ont. Var äkta. Och våga börja vara äkta inför Gud. Ty han vill dig väl. Det vill ett visst mod till att vara äkta inför människor, det vet vi allesammans. Så det är ju inte där man kan börja. Men man kan börja inför Gud. Och det som då händer, det är att man steg för steg börjar förstå vem Gud är. Saliga är de renhjärtade, till de ska se Gud. Nu är det som jag sa nyss så här, att när Guds folk släpper sin kärlek till renheten, då börjar många falska gudsföreställningar att cirkulera. Och vi talar inte så mycket om renhet. Därför att när vi gör det så vet vi av erfarenhet att då får många problem med självfördömelse. Det kan till exempel vara en person som till följd av svåra ensamhetsproblem inte kan låta bli att onanera. Och så talar man då om renhet, och så går den här personen hem och blir alldeles förtvivlad. Nå, det är inte för hans eller hennes del som vi behöver tala om renhet. Ty detta är ju en människa som redan längtar efter renhet. Och som redan kämpar med en stor svårighet i sitt liv. Och som för övrigt inte löser problemet genom att bestraffa sig själv för sin onani. Utan ska ha hjälp med att gå ut ur sin ensamhet. Men vi måste tala om renheten som ett villkor för att lära känna Gud. Därför att vi sopar så ofta renheten under mattan. Låt oss ta ett lite konstruerat fall som jag har sett många paralleller till. En ung, ja, inte så hemskt ung kanske, person. En man, han går på pastorskola. Om något år ska han ordineras till pastor. Han blir förälskad i en pastorskollegas hustru, uppvaktar henne skamlöst, bryter sönder hennes äktenskap, gifter sig med henne i allas åsyn och blir sedan ordinerad till pastor i samma samfund. Har ni hört talas om sånt? Jag har hört talas om sånt. Den stora gåtan för mig är inte varför så få blir helade i våra gudstjänster, utan varför så många blir det. Därför att vi bryr oss inte om renheten. Och märk nu, här handlar det inte om en person som i förtvivlan kämpar mot någonting som är honom eller henne övermäktigt. Utan här handlar det om någonting som man bara går rakt in i. Jag ska ta ett annat exempel, och det är inte konstruerat ett enda dugg, utan det är sant varje ord jag säger. 9 december 1984 samlades vi ett 30-tal förkunnare, så kallade karismatiska löshästar, på en kursgård utanför Norrköping som heter Solåsen. Och jag var en av dessa löshästar. Tanken var att vi skulle samtala om enheten i Guds folk. Och ni förstår ju själva av datum 9 december 1984 vad det var som djupast sett gjorde att vi samlades just då. Med i skaran fanns en icke okänd predikant vid namn Ulf Ekman. Själv var jag då verksam på en bibelskola där vi också hade en del av den heidenska trosförkunnelsen och där jag hade nästan till döds försökt att hålla ihop det hela utan att det skulle liksom spricka isär. Men som min hustru efteråt förklarade, det var som att driva en demokratisk regering ihop med kommunister. Alla grepp var tillåtna och det mesta fungerade efter principen, om ni inte gör som jag vill så profeterar jag. Vi samlades alltså och vi var där 9 och 10 december. Första dagen samtalade vi väldigt allmänneligt om de tjänster som vi stod i och vad Gud hade gett oss för vision, som det hette. Och det var ju snällt och harmlöst. Dagen efter skulle vi samtala om enheten i Guds folk. Och Sven Nilsson ifrån Västanås, som hade kallat oss samman, han inledde på ett väldigt fint sätt. Han läste den här texten om Mose på berget. Om hur Gud säger att nu har de byggt en guldkalv, flytta på det så ska jag förstöra folket, så ska jag börja om med dig. Och Mose säger att utplåna hellre mig ur den bok som du skriver i, men skona folket. Och det där att Gud skulle börja om med mig, så att säga, det var ju en väldigt elegant inledning. Och vi förstod ju allihopa, ingen var ju korkad, utan vi begrep ju alla vad det hela handlade om. Men fromma var vi ju. Kolossalt fromma. Så vi satt i en dryg timme och var väldigt allmänliga och talade i mycket vaga och suddiga teologiska ordalag. Och det blev ju så pinsamt som man höll på att krypa ur skinnet. Då plötsligt begär en man som heter Christian Westergård ordet. Han hade länge varit föreståndare för UMU i Ljungskile, men hade slutat med det han begärde ordet och så fort han började tala förstod jag nu händer det något. För han sa så här: det är inte många som kommer ihåg den tiden längre. Men 1960, när Maranata-rörelsen brakade loss i Sverige, så var jag Arne Imsens närmaste man. Dödstyst. Nu, sa han, är Arne Imsen ett sånt vrak så jag tror nästan inte ens Kristus kan hjälpa honom. Vid det laget kunde man hört ett grässtrå falla med dunder och brak. Det fel vi gjorde, sa Christian, det var att vi åkte från stad till stad och höll möten i Folkets hus och undvek noga varje samröre med Guds församling på orten. Dödstyst. Så slog han ut med handen så här emot Ulf och så sa han: jag blir så orolig när jag ser att du gör precis detsamma. Och alla vi som satt där flämtade ju till. Ulf begärde omedelbart ordet. Man kan inte upphöja en människas misstag till någon allmän handlingsregel. Jag gör vad Gud har sagt åt mig att göra. Och vi har inte kommit hit för att tala fruktan utan för att tala tro. Christian Westergård blev alldeles svart i synen. Och så pekade han med handen på Ulf igen och så sa han: jag har inget att frukta. Senare på eftermiddagen var det förbön. Och jag minns Christer Lindberg klev fram och bad om förbön. Han skulle lägga om sin verksamhet och börja med en ny sorts pedagogik och ett nytt team. Och det bad så det ropades och det jublades och allt möjligt så här till Herren. Som vi brukar göra. Plötsligt klev Ulf fram med fasta steg. La händerna på huvudet på Christer Lindberg och ropade med högan röst. Gode Gud, bevara den man för alla löjliga pastorer. När jag åkte hem var tåget överfullt med folk. Hade jag fått vara i fred så hade jag gråtit. Ty detta var alltså en man som inte värnade om renheten. 10 år senare kan vi se vad som blir resultatet. Vi känner inte Gud idag. Vi tror att Gud är en svag stackare som har 51% av makten när han har 100%. Vi har fått en Gud till som heter Satan. Och som folk jagar med konstiga läten och tungotal och sparkar och skrik och boxningar och vrål och rytande. Folk beter sig som om de inte var kloka. Han var ute efter att bygga ett eget revir och han byggde det. Nu har jag sagt det offentligt och jag står för det. Många frågade mig när jag gav ut boken Allt är inte Gud som glimmar. Ja, det står i Matteus 18 att man ska först tala i en rum och sen ska man komma 2 eller 3 och så vidare. Och eftersom jag aldrig berättat offentligt om det här förut så har jag alltid sagt. Det där är avklarat. Alltså hjärtats renhet är ingenting som vi kan ta lätt med. Vi kan inte åstadkomma den. Men i det ögonblick hjärtats renhet blir en andrahandsfråga. När vi börjar med vårt privata revirbyggande och sliter Kristi kropp i stycken för att skapa väckelse. Då tappar vi alla föreställningar om vem Gud är, jag lovar er. Jag har en god vän som är förkunnare. Vi kan strunta i vilket samfund det är. Han är så fräsch som en utslagen nyponros. Och han blir naturligtvis just därför uppäten av väldigt många. Men han är renhjärtad. Och jag minns en gång när jag träffade honom. För han är en väldigt god förkunnare. När jag träffade honom en gång så tog han mig av sides och så sa han. Jag måste säga dig en sak, Sven. Det finns ett ord som står mig upp i halsen. Snart spyr jag när jag hör det. Vilket ord kan det vara? Så jag gjorde ordet förnyelse. Jag har träffat så många som står för förnyelse. Och de är alla ute efter att bygga sitt eget revir. Jag har sett in bakom så många kulisser. Och det är lika orent bakom allihopa. Saliga är de renhjärtade, ty de ska se Gud. Inte långt härifrån, in i Karlstad. Bor ännu en man som heter Frank Mangs. Och varje gång som folk kommer till mig och säger att den heliga ande har förklarat för mig att de gamla församlingarna är döda, de har ingenting att ha, de ska vi bara lämna och nu ska vi gå ut och bygga nytt. Församlingsplantering kallas det med ett vackert ord numera när man sliter Kristi kropp i stycken. Annars kan det inte bli väckelse. Varje gång folk säger så tänker jag att det där skulle Frank Mangs ha hört. Och det gjorde han också på sin tid. Han skrev rätt mycket om det i sina memoarer. Och han vägrade gå på den bluffen. Därför var den mannen så att säga fylld av Guds kraft. Långt upp i sin höga ålder. Han har betytt mer för Guds folks enhet. Och han har hjälpt fler till tro än alla dessa som sliter och drar och rycker och härjar. Därför att för honom har renheten varit det viktigaste. Inte resultatet. Och det är inte att springa omkring och tala om för alla andra hur orena de är. Utan hans egen renhet har varit det dyrbara. Saliga är de renhjärtade. Ty de ska se Gud. Herre, det är inte ute med oss, för din nåd är inte slut. Din barmhärtighet förnyas allt jämnt från dag till dag. Men den är inte till för att missbrukas. Och nu varken tänker eller talar vi om människor som längtar efter förvandling och ännu inte har sett den. Utan vi tänker på hur ofta det förekommer att man struntar i renheten för resultatets skull. Vi har alla blivit mer eller mindre främlingar för dig. För att så har skett. Vi ber att du förbarmar dig över oss, Herre. Att du ger oss tillbaka en förmåga att förstå dig som nådens Gud. Ge oss den helgelse utan vilken ingen ser, Herre. Amen.